Ja, det är fredag 26 juni. Det är dags för morgonklubben med Pontus Wernbloom, Alexander Axén och mig, Amanda Diego. Och det är bara några timmar sedan Sverige kryssade sig vidare till 16-delsfinal. Hur mår ni efter en natt som denna?
Ja, det känns ju. Och det var ju bra att Pontus ville spela in så här tidigt. Ja. Det är perfekt ju. Det är som man har druckit 4 backar öl ungefär. Men ja, det är bra väder ändå, så man får väl ta någon vila där ute i solen sen.
Ja, Pontus ville prompt spela in väldigt tidigt idag. Varför då?
Ja, det var rätt dumt med tanke på att de där 4 backar ölen typ slank ner i mig igår för att hålla mig vaken. Så att, jag vet inte riktigt vad jag tänkte. Jag är inne i sån totalt semestermode här nu när hjärnan fungerar betydligt sämre än vanligt. Och det säger väl kanske det mesta om mig, tror jag.
Du tänkte inte alls helt enkelt.
Nej.
Hur löste ni natten då? Ställde ni klockan, dygnade ni? Hur la ni upp det?
Jag var uppe och jobbade på bollklubben, så jag tog bilen hem direkt efteråt. Så jag var hemma vid 10-bläcket ungefär. Och sen så kollade vi lite på serie, jag och frugan, och höll oss vakna, trodde jag, tills jag såg att hon tog sov. Så att jag var lite själv där ett tag. Men jag körde på hela vägen. Det var ingen idé att sova någon timme eller någonting sånt där. Det var bara värre, tror jag.
Jag älskar att vi alla är liksom 40 plus här nu och börjar prata om att dygna när man är uppe till klockan 1. Men det är ju i princip det är för oss. Men nej, det var inte jättejobbigt. Jag tror att det blir värre idag på eftermiddagen då, när man ska hämta igen de där timmarna. Jag vet inte riktigt hur jag ska klara av det med 2 barn som kommer vilja hitta på lite aktiviteter och sådär. Men det, jag tänker att vi tar det lite senare här.
Tänkte säga att som småbarnsförälder så har man ju övat i flera år på att göra såna här, kliva upp vid 1 och vara uppe i 2 timmar och sen gå och lägga sig igen. Men det där vet ju inte du någonting om, Pontus, för du har väl inte klivit upp mitt i natten? Nej. Sånt kan inte poppas för oss.
Nej, det gör man faktiskt inte. Det är faktiskt en sån grej man har rätt så dåligt samvete för så här i efterhand, att under barnens uppväxt så var man ju inte, som sagt då, den som klev upp när de skrek. Och de få gångerna jag gjorde det så hade jag en liten rutin, för jag är väldigt trött direkt när jag vaknar. Så då gick jag alltid först in. Jag hörde ett barn skrika, så tänkte jag okej, det kommer liksom inte att dö här nu inom närmsta minuten. Så jag går och äter lite choklad först för att vakna till. Så jag stod alltid och tryckte Marabou. Och sen gick jag in och tryckte in nappen liksom i munnen på dem. Så att jag, pappa först och sen barn. Och så bara min fru satt och skakade på huvudet. Hon var lika vaken ändå. För hon visste att jag knappt kunde greja det. Hemskt, jag vet. Men det är så vad fotbollsspelare. Man är väldigt inne i sig själv, tyvärr. Och fruarna får ta en väldigt stort ansvar just i det här med barna, uppfostran och allt vad det innebär. Liksom. Inte kanske uppfostran, men att ta hand om barnen, framförallt då på nätterna när fotbollsspelaren ska sova. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men så är det bara.
Det var därför så med guldkortet i handen som kunde ta den när hon var som mest förbannad.
Lite så.
Ja, men matchen då, vad säger ni om den?
Ja, men jag var inställd på att det här kommer bli fart och fläkt, mycket mål och sådär. Det var rätt skönt att bara få en match där det blev, ja, men lite halvt tillknäppt. Jag var lite orolig i början när japanerna spann på alla cylindrar och de såg riktigt bra under vissa stunder. Men sen när vi fick 1-1 målet så såg man att de gick bara hem och det var lite do-a-do över det. Så att då kändes det rätt tryggt. Det var skönt att få en sån match nu med tanke på den känslomässiga hissen man har åkt här under de 2 första matcherna.
Axén?
Ja, men det var en ganska bra stabil match. Man såg ju att japanerna tyckte att kryss var väldigt, väldigt bra. Så när de fick ledningen så backade de ju hem direkt så där. De hade ju inga planer på att vinna, för de visste ju att Holland kommer slå Tunisien och det var svårt att ta in målskillnaden. Så att jag måste väl säga att de spelade på kryss och fick ett kryss egentligen. Och Sverige fick väl lite ändå tillbaka självkänslan efter Hollandsmatchen. Men det kommer ju bli tufft oavsett nu då. Frankrike, det blir ju ingen lek alltså. Och även om det skulle bli Norge så kommer det bli tufft ju.
Vad hoppas ni på?
Ja, men det är klart man hoppas på Norge rent. Alltså, för chansen att gå vidare ytterligare. Frankrike blir det nog respass på direkt, tror jag. Men det är också det här med att eventuellt åka ut mot norrmännen och deras jävla ro, du vet. Man vill ju inte se det. Det hade varit fruktansvärt. Jag avskyr Norge i sport. Och deras självförtroende nu är ju, ja, jag tror aldrig vi har sett något liknande i vattenskalle. Alltså, så att jag bävar ju för att eventuellt torsk mot Norge. Så jag, men jag säger ändå dem för att vi har större chanser att slå dem än att slå Frankrike.
Det är ändå sjukt att det har blivit så. Alla vet att vi har större chans mot Norge, men ändå så vill man inte bli förnedrad och ta den risken. Det är ändå många nu som hoppas på Frankrike.
Ja, hoppas vet jag inte, Amanda, om det är rätt, men att vi fick, man ska komma ihåg att vi varit helt överkörda mot dem i träningsmatchen, och då hade de inte med sig varken Ödegård eller Haaland, så de kan ju göra bättre, det kan ju såklart Sverige också göra, alla var väl inte med då heller, men nej, jag, det där, alltså vi har fått den absolut sämsta gruppen att komma ur, för oavsett vad vi hade fått, och det var samma nu om vi hade blivit tvåan, då hade man fått Brasilien vad jag fattas om, så att liksom, det är en mardrömslottning på den sidan, så att tufft, men samtidigt ska man vinna guld, ska man slå alla, trodde jag du skulle säga, Pontus.
Ja, klassiken. Ja. Ja, det är ju inte VM 94-lottningen här med Saudiarabien, Rumänien, Brasilien och sen då Bulgarien. Det hade man ju hellre tagit, kan jag säga, utan det får vi betala tillbaka för det bronset vi fick då, eller tog då, ska man säga.
Mm. Men om det blir 16-del på tisdag då, och man åker ur, allsvenskan börjar ju igen på fredag. Hur påverkar det? Hinner Straud och Nordfelt och Hamberg tillbaka då, eller vad tänker ni?
Ja, för Hamberg blir bara mys ju. Han kommer ju bara komma in och ändå tycka att det var ett energipåfyllande uppdrag han har varit på och allt vad det innebär. Sen Nordfelt nu när han varit petad. Vill nog säkert spela för att han är revanschsugen och så. Men Straud kan ju inte spela, det finns ju ingen chans.
Nej, men hur mår man då? Om man spelar tisdag kväll, åker hem onsdag och sen spelar man till helgen. Är man tipptopp?
Nej, det lär de inte vara. Sen är de ju tillräckligt skickliga. För är de på 80% kan det vara tillräckligt. Men det är klart att det är ju inte optimalt för varken dem eller deras lag. Så jag tror inte vi kommer se dem i helgen. Alltså, som målvakt också så har du lite jetlag och sådär. Behöver hålla koncentrationen på det. Jag tror att det är rätt så smart i sådana fall eventuellt då, att ställa över de spelarna så att de sakta men säkert får komma in i tidszoner och så vidare.
Men AIK kan inte ställa över Amanda. Han måste stå. Så är det bara.
Mm. Okej, okay. Men hur mycket höjs prislappen på Straud nu då efter den här starten?
Jag tror ingenting egentligen, alltså, med tanke på att han har 6 månader kvar på kontraktet, så tror jag inte det kommer bli något budkrig på honom. Eller så här, det kanske blir lite fler intressenter, men buden lär väl ramla in ungefär där man kan tippa att de gör. Jag tror inte att klubbarna är så dumma att de börjar höja prislappen på honom, och de vet att de istället kan fläska på i ett kontrakt, i sådana fall så kommer han till vintern.
Ja, jag tror kanske att den kan gå upp en 10-15 miljoner ändå på att han spelar här nu, på att folk se att han spelar och sådär. Sen så tror jag, precis som Pontus, att det är ganska låg ingångsvärde från början, så att vi pratar ju inte liksom 100 miljoner så blir det 110, utan det blir lägre såklart, men det är ändå så att de tackade nej till ett franskt lag för 40 miljoner förra året, så att de har sin strategi där borta ändå, men att jag tror att han 10-20 miljoner, det tror jag att han har gått upp på den här, att han fick starta nu.
Petningen av Nordfelt, vad säger ni om den?
Så här, jag tyckte väl egentligen, jag älskar Kribba, tycker han är absolut en av allsvenskans bästa målvakter, det är väl ingen hot take kanske, men jag tyckte väl någonstans att Widell Zetterström skulle stå från start. I min bok så är han ett snäpp över de övriga två där borta rent kvalitetsmässigt, och då tyckte han visa igår, det är en jävla pondus och på den herren, han är ute och boxar, han gör ett par räddningar, jag tycker att han är lite bättre än de andra. Så sen är det ballsy att göra det, att lyfta målvakten efter 2 matcher när han inte har gjort några stora misstag, kan jag tycka. Men att han står och är första målvakt i Sverige, det kan jag tycka att han skulle ha varit redan från början.
Alltså, det märks att Pontus inte kollar Championship, för att Victor Johansson är ju en otrolig målvakt. Alltså, han är grym alltså, men nu har ju han varit skadad, så han har bara stått en match på ett halvår typ, så tajmingen är väl inte helt hundra. Men om alla liksom...
Axel, jag har sett Championship. Jag säger att Widell är bättre än vad Victor Johansson är. Han är ett snäpp över honom.
Ja, det tror jag ingen tycker. Men att som kollar på Championship menar jag. För han är aktuell för Premier League nu och sådär. ni vet ju att jag gillar när man byter målvakt och sådär. Det behöver ju inte vara att man byter för att någon har varit dålig, utan det kan ju också vara för att någon visar sig jäkligt bra på matchen, eller att vi kanske saknade hans inläggsspel mot Holland, om man ska vara helt ärlig. Det här läsa spelet och så, kribbar ju lite mer linjemålvakt och sådär typ. Så att de kanske skulle ha bytt den till den matchen och sen kanske bytt tillbaka den här eventuellt och så vidare. Men mig gör ingenting, utan de är lika bra allihopa, och det är bara vilken egenskap man vill ha. Det är så jag tycker att man ska ha.
Sluta, de är inte lika bra allihopa. Så kan du inte säga det. Alltså, nu får du lägga ner. Då är alla, så kan man säga om utspelarna. Men de är lika bra, de är bra på olika grejer. Han är bättre än vad de andra två är. Nu får du lägga av. Det här kommer jag fan inte vika mig på axeln.
Det får du vässa till. Du har försökt det många gånger med de här grejerna. Sen så har det ändå blivit ett sms sen. Förlåt för att jag
förlåt Alex, det var inte meningen. Alltså,
med det. Precis som du, Pontus.
Ja, jag ber ofta om ursäkt.
Jag har så mycket sms och jag får snart byta telefon. Alltså. Nej, men om vi säger så här då, Pontus. Mittbackarna,
ja.
De är ju lika bra.
Ja, nej, det tycker inte jag ju.
Vilka är bättre och vilka är sämre då?
Nej, men så här, jag ska inte säga, nu skadar ju sig Hien. Och det blev en liten annorlunda match därefter, får man väl ändå säga. Jag tycker att dels att Bergvall kom in och hade en horribla första 5-10 när man tänkte av med fanskapet. Men sen tyckte jag att han var en av Sveriges bästa spelare. Han tog tag i bollen, vann andra bollar, fördelade, och det blev lite mer stabilt bakåt. Sen om det beror på att Japan bara slog vakt eller så, det är rätt så svårt att säga. Men jag tycker inte att det svenska försvarsspelet har funkat. Jag tycker att Hien är fantastiskt i sitt klubblag i Atalanta, där han bara går och stötbryter hela tiden, men där har han folk som faktiskt faller in bak. Jag tycker inte det har funkat i det svenska landslaget överhuvudtaget, så att tycker nog att nu när han gick ut att det såg lite stabilare ut, och det är lite märkligt då med tanke på att han kanske har den största höjden efter Nilsson Lindelöf i den backlinjen.
Han var också borta nu i kvalade in. Han spelade första 30, gick bort, och sen övrig tid så var han inte med. Så det finns liksom många som pratar om det där, just att det blir bättre utan han. Det man kan säga då är ju att, precis som du säger, det är en jättebra fotbollsspelare, bra back och sådär. Men de spelar ju så annorlunda. Och jag tror ju liksom, jag som är så gammal, jag fattar ju inte idag att när man kör man-man så mycket, varför man inte har Libro. Jag kan inte förstå det. För det är ju helt överlägset att ha det i det här läget. Ju. Jag har sagt det i 2 års tid. Vi är tillbaks. Det är de här tränarna där, tror jag, att de har uppfunnit hjulet igen. Så här, men det här man-man fanns ju på 70-talet, liksom, och långt innan det. Men då hade man ju Libro som bara låg där bak och läste. Och det skulle ju vara svinskönt för Hien, som du säger, Pontus, där. Att jaga din spelare, och när du blir bortrum, då står det någon där och bara hämtar den bollen. Ju. Så att han skulle ju passa mycket bättre som det kallade, kommer du ihåg det här, stötande, som man sa förut.
Stötande, men, ja, det är fint. Ja, men det kan jag tycka att Hien är, jag ska inte säga ett problem, men det har varit ett av de stora frågetecknen, och ett av de frågetecknen som tycker att Potter inte riktigt har rätat ut att få honom att prestera på det sättet han gör i sitt klubblag. Och det har Sverige varit lidande för i många matcher, och nu när han då kanske skadar sig, så kanske det blir en, ja, men liten blessing in disguise, kan man väl ändå säga, för Sverige. Jättetråkigt att han har gått och skadat sig och troligtvis missar hela VM, men att man faktiskt kan börja spela ett bättre försvarsspel. Det blir lite annorlunda i alla fall, och det kan nog bli lite bättre, i alla fall det vi såg igår.
Hörrni, här på hemmaplan har det ju spelats lite träningsmatcher. Hammarby slog i Häcken 4-1, och då tänkte man ju direkt Rydström-effekten när pushen kom, men nej. Han var på semester. Vad hände där?
Ja, men det kan väl vår kära tränare här i podden få svara på, att de åker på semester titt som tätt och över till andra sidan pölen med andra lag. Jag vet inte vad som händer. Jag är ju superkritisk till sånt här. Sen kan jag ju förstå att det finns liksom någon slags mänskliga aspekter i man har bokat, man har sett framåt det. Men fan, jag tycker att fotbollen står över lite samhället i sådana här typer av grejer, att man åk inte på den. Det finns tid lite senare när du får sparken och åka på de här semestra. Nej, men det är ju så här, man får skjuta, vi pratar om min barnuppfostran och så vidare. Så här, det får man ju ta igen sen, när du är i den här branschen. Så är det, annars är någon annan villig att ta ditt jobb istället, om du förstår vad jag menar.
Ja, för mig är det ofattbart, som har levt med det här ändå som 27 år ungefär som tränare. när jag tränade division 4 så var det helt otänkbart att jag skulle göra något annat än att vara på en träning eller vara på match. Det sände ju bara konstiga signaler för mig. Men det blir väl lite mer egenföretagare nu, tränarna. De kör sin grej och han har ju naturligtvis sagt att jag måste vara borta den här och den här tiden för att jag har lovat någon eller hur vi ska göra sig och så. Men för mig är det helt, helt ofattbart. Och sen samtidigt så kan det vara så att det dyker ju upp möjligheter som gör att man ibland måste steka vissa saker också. Och att han skulle åka på semester och allt var bestämt och sådär. Men sen nu blir han huvudtränare i Hammarby. Ja, men då förändras ju liksom livet på något sätt. Och för mig är det... det skulle aldrig hänt på min tid, så kan jag säga. Det finns inte en möjlighet att jag ställer in en enda grej alltså för det här.
Ja, för en månad har han ju egentligen på sig då, från att han tog över till att första matchen ska spelas i Allsvenskan. Vill man liksom inte ta vara på varenda liten minut för att sätta sitt?
Ja, det är klart. Vi berömde ju Hammarby för att de tog det här beslutet någonstans och var ute i god tid för att de skulle ge sig själva bästa möjligheten för att förbereda laget inför uppstarten här. Och så åker han på semester. Jag håller med, Alec, det ser inte snyggt ut och det är inte liksom, det är inte det bästa sättet att faktiskt förbereda sig när huvudtränaren åker på en liten weekend med familjen. Visst, Theo Olsson är super på alla sätt och vis, men när inte huvudtränaren är där så blir det någonting annat vad man än säger.
Framförallt blir det som för mig kravställan som blir konstig liksom, att man som tränare då, om du har manager då kanske det är något annat, men hur som helst du kan inte missa en match i alla fall, men skitsamma. Det är ju liksom att man kanske gör andra jobb så att säga. Det vet ju du Pontus som har haft manager som kanske inte är på varje träning, men vi i Sverige gillar ju att vara på träningsplanen som tränare och liksom visa allting. Och det är klart att spelarna i Malmö eller i Hammarby tycker att det här ska bli spännande att se vad som blir annorlunda mot Kalle och hur ska vi träna och hur ska vi göra allting. Ja, då är han borta på semester. Alltså, nej, jag hade en tränare en gång som sa till mig, det finns två gånger du kan vara borta, bröllop och egen begravning, annars får du aldrig vara borta, sa
han. Men det, alltså, det finns ju rätt bra jämförelse där, det är ju lite, det vet ju alla, för alla har ju gått i skolan i och med våran skolplikt och sådär. Det är ju när det är en vikarie i klassen, det är ju inte så att det är lugnt och skönt i klassen då, att alla sköter sig och gör det de ska, utan det är ju fullständig anarki. Nu är det inte riktigt så bra fotbollsplan, men det är ändå rätt så nära om jag ska vara helt ärlig.
Du ser att Amanda förstår ingenting vad du pratar om. Hon var ju sköksam. Du drar in henne.
Längst fram i klassen satt Amanda. Så jävla tråkigt.
Klassens ljus. Nej, men vad hör ni inifrån Hammarby då? Vad har hunnit liksom komma på plats under den här korta tiden?
Jag har inte hunnit prata med någon faktiskt om det. För att också man vill att det ska gå en tid i så fall. Men samtidigt så... alla lag och spelare, det vet du Pontus, det får egentligen du svara på, men tycker ju när det kommer in en ny att alla börjar om på noll, man kör lite extra, man vill liksom verkligen visa sin bästa sida och sådär. Så att jag tror liksom att det är full snurr där borta och alla fokuserade på vad som gäller och vilka små förändringar det kommer bli och sådär, och att han är ett aktat namn där borta. Så att jag är helt övertygad om att alla spelare står med mössan i handen och beredda att köra hur hårt som helst bara för att visa honom att man vill spela.
Så är det ju, alltså det är ju precis som Alec beskriver det här, det är ju lite så här tjuren Ferdinand när det kommer en ny tränare, alla vill visa upp sig, de som har suttit på bänken hela året och inte spelat en minut tror att de ska spela i startelvan, sen så liksom kommer verkligheten i fatt dem efter någon månad och så är det ändå samma spelare som står på plan. Men det tycker jag oftast är rätt så positivt att alla får den här lilla boosten, för att då blir det bättre, ja, men bättre träningar och så vidare, så att jag är ju en Rydström-vurmare också, så jag tror ändå då att han missade det här, så tror jag att Hammarby kommer få ett litet... Nej, men de kommer se bättre ut här framöver. Jag tror att han kommer... Ja, men han kommer från rätt gött in här med tanke på allting som var kring Kalle och sådär och den negativa spiralen de var inne i, så att jag tror att det kommer gå uppåt för Hammarby här framöver.
Hur tror ni de tänker kring fönstret då? Vad kommer Rydström vilja ha in? Han har ju sagt att han är nöjd med truppen som den ser ut nu, men någonting ska han väl peka ut, eller?
Sitta han och garva där, vet du. Han ska ha in tre Besara så här nu. Ja, men det är goda vän.
Det är ett A att han direkt säger att allt är jättebra här, vi behöver inga spelare. Det är klart att man säger så utåt, för annars är man ju, alltså dödar ju de som har spelat ju, så det är klart att han kommer säga så. Men det är klart att han vill ha in spelare som han gillade borta, även om han menar på att det var inte han som tog in Johan Karlsson och målvakten Fridrich. Det var absolut inte han. Så får vi se vad det kommer nu. Han kastade ut någonting mot Vecchia där ju, att så länge han kan andas så vill han ha honom typ och sådär. Så att vi får se vart det hamnar i. Men det är klart att Hammarby kommer förstärka, det är jag helt övertygad om. Och det är bara frågan om på vilka positioner han tycker att det behövs på då. Så att en 2-3 gubbar kommer nog komma in, det tror jag. Det kan också ryka någon, men 2-3 gubbar tror jag kommer in.
Man vet att Vecchia och Oliver Berg står där medan Schellas Johansson drar över till Middlesbrough här innan fönstret stänger.
Jag hade ju helst sett honom till Gais faktiskt. Jag tror på honom skulle få en ledande roll i Gais och skulle vara något annorlunda och fortfarande en hårt jobbande spelare, men han vägrar ju släppa till Gais, och det har ju sagt till Sjölmark och dem också att de är för bra nu för att folk ska liksom, ja men han kan vi skicka till Gais, det är ingen fara, utan de fattar att de slåss med dem på riktigt nu och att han har gjort en väldigt bra vår gör att jag tror att Hammarby kommer att ligga kvar på honom. De vill absolut inte sätta honom i Gais.
En vecka då? Hade han passat i Bayern?
Alltså så här, det är en jättebra fotbollsspelare när han är frisk. Problemet är ju att det är i princip världens mest skadade spelare. Han spelar ju in fler låtar än vad han gör träningen. så att, nej, jag tycker det ska de ju liksom hålla sig ifrån. Även om jag förstår vad Rydström säger, för veckan när han spelar är nästan alltid jättebra och hög allsens klass. Men det är ju liksom problematiken med hans skador som liksom har jäckat honom i flera år. Jag tror inte att vi ser honom på en hög allsvensk nivå igen med tanke på hur mycket tid som faktiskt har gått där. Men typen av spelare, absolut, det förstår jag att man söker. Man vill ju ha de bästa, och det är klart att när han är i slag så är han ju det. Och Rydström har ju tagit med honom i princip överallt. Så att den kan jag ändå någonstans förstå vad han menar. Men ja, de som hade varit gladast för det är väl Malmö, tänker jag, som håller på med någon form av utrensning.
Vad säger KPI-erna, tror du? Slår de i taket?
Ja, det finns väl inga, tänker jag. Från fysiorummet är möjligt. Så jag vet inte vad de har för KPI-er där inne.
Det är helt tomt, sån här spindelnät. Men vad heter det? De har jobbat ihop ju, Fanejen och, vad heter han? Och Rydström i Sirius ju. Så att han är ju inkörd i det där, kan man tänka. Då att gå ut och säga så att Vecchia, så länge han står vill jag ha honom typ. Jag skulle vilja se de där två prata sen alltså, för det är ju så fruktansvärt emot det de skulle göra. Jag vet ju att han var ju tokig på att man tog in Vasic för att det var fel på alla sådana här kopior och sånt här typ. Så att det är ju knappt att någon får vara över 12 år om Hammarby ska köpa någon liksom. Så att det där måste de reda ut alltså.
Varför tror ni Rydström säger så då? För han känns ju ganska genomtänkt i de uttalanden han gör i media.
Han retar ju upp Malmö och allt det där också genom att säga så, såklart. För att det blir oroligt där borta och ska du gå? Och supporterna kommer ogilla Vecchia då på en gång. Och han sagt att han vill gå och sådär typ. Han är ju såklart smart och retar upp Malmö ju. Det kanske inte alls är intressant, men han säger bara så för att det blir ju en snackis. Det blir ju lite på Sportbladet. Det blir ju lite liksom, vad händer nu? Och vi sitter och pratar om han nu och så här. Vi hade ju aldrig pratat om Vecchia annars ju som en tänkbar Hammarby-spelare. Så att han är smart där. Han lägger ut en liten halvrök ridå för att det ska smälla till.
Mm. Man möter ju Elfsborg då i första matchen här efter uppehållet. I Elfsborg så har man precis värmat in en ny målvakt, Theo Sander från FC Köpenhamn. Och där har man ju både Isak Pettersson och Lukas Hägg Johansson på utgående kontrakt. Sen var det inte så länge sedan man värvade in Tim Erlandsson. Hur tror ni att man tänker framåt kring ettan i Elfsborg?
Det blir ju rätt så intressant här hur de gör. Tanken är väl att han ska ta över på sikt i alla fall, med tanke på att det är en ung målvakt. Har lite ursätt matcher eller landskamper i bagaget, och det är väl någon form av kvitto på att man ändå är hyfsat duktig, tycker jag. Och med tanke på att de här spelarna som du nämnde har utgående kontrakt, och Tim Erlandsson är väl ingen första målvakt i ett topplag, om vi nu ska kalla Elfsborg för det, i allsvenskan. Så det är väl, tanken är väl att han ska ta över det där målet på sikt, och det kan jag tycka är rätt så sunt att man liksom, ja, men att man är ute i god tid, om vi säger så. Nu får han liksom anpassa sig till stan, till sättet de spelar och så vidare. Så får vi se om det är han som vaktar målet direkt här då, eller om man väntar ett halvår på att de här kontrakten går ut och fortsätter med Pettersson i kassan.
Ja, det är klurigt. Det är fyra liksom kompetenta målvakter. Nu kommer vi på att säga att ingen är bra som vanligt då, men att
alla är lika bra.
Ja, men de är ju bra på olika sätt såklart ju. Och Isak Pettersson är ju en linjemålvakt utan dess like. Han går ju inte ut på en enda boll egentligen, vilket gör ju att mittbackarna får hela tiden gå på allt. Och så länge man vet om det så är väl det bra. Men det är också ganska skönt när det blir en forcering från ett annat lag, när de lyfter in bollar från halva planen, att det kan komma en keps och ropa och ta den bollen bara. Det är väldigt skönt för laget när det funkar så. Där är ju inte Isak Pettersson, men han har gjort en väldigt bra vår, ingen tvekan om det. Men någonting har ju hänt då, uppenbarligen att de inte kommer vidare med kontraktet, och det gör att man tittar efter möjligheter, och då fick man den här, och som alla jagar kopior och unga spelare som man kan sälja sen och sånt, så är det här såklart tanken att han ska ta över. Sen när det blir, det får vi se.
Mm. I övrigt har ju Elfsborg förlängt med Simon Hedlund. Hur viktigt är det?
Jag tycker ändå att det är viktigt med tanke på vad det är för klubb vi pratar om här. Elfsborg, det är en fanbärare, kommer tillbaka, gjort det bra, 33 år gammal tror jag. Så att det har jag inga problem med överhuvudtaget. Man får också med sig rätt mycket att de här då som återvänder, många av dem, även i Hedlund, utan att veta exakta detaljer, de tjänar ju inte så mycket liksom. Så det kostar ju ingenting att ha dem i truppen mer än att de ska börja peta dem. Att det kan bli lite grinigt som med Johan Larsson och så vidare. Så jag tror att det där är en... Ja, men det är en no-brainer för Elfsborg att förlägga hans kontrakt med tanke på hur bra han faktiskt har varit sedan han kom tillbaka.
Man måste ju bygga en trupp, Amanda, på olika sätt. Men en sak är väl att man har fem kanske försäljningsbara. Man har fem som är högklass i Allsvenskan. Så har man kanske fem som kan gå in och avlasta och spela var tredje match om det behövs eller inte. Och så fem unga. Så skulle jag tänka om jag var sportchef. Och då går ju han just nu i fem väldigt bra allsvenska spelare. Men kommer ju ramla ner i fem som kan komma in och avlasta sen. Och kommer ju aldrig gnälla. Och bra kropp har han ju och jobbar hårt som fan och sådär. Så att det där är liksom också en no-brainer att skriva med honom. För att han kommer inte ta någon plats eller han kommer inte göra något jobbigt så, utan han vet om vad som gäller och sådär. Så att det är bara smart att skriva med honom.
Malmö då, man är fortfarande utan huvudtränare. Guillermo Molins kör på som interim. Sen har man hört att det har varit möten med Jimmy Tillin. Vad tror ni om sannolikheten att Tillin skulle ta över?
Jag vet inte, jag är lite orolig för Malmös skull faktiskt. Senast så hade de ju sin lista där på 150-200 namn. Mm. Och så kom de fram till han läspande spanjoren där till slut då. Och så blev det jättedåligt. Så att man tar god tid på sig den här gången, det får mig att bli lite orolig. Att man liksom inte utnyttjar det här på det sättet som kanske Bayern har gjort då. Att ta ett snabbt beslut. Den här tränaren ska vi ha. Jimmy Tillin är ett av namnen. Jag har ju varit inne på Kim och Tolle. Jag kan inte förstå att inte de nämns ännu mer i det här sammanhanget än kanske Jimmy Tillin. Så att jag tycker att man borde faktiskt ha rott det här i hamn redan. Sen är det ju alltid förhandlingar och så vidare. Men jag tänker också att en eventuell huvudtränare vill komma in så tidigt som möjligt för att få chansen att sätta sin label på det här laget.
Hur illa är det att en stor klubb som Malmö liksom inte har en tränare på plats en vecka kvar innan det drar igång igen?
Ja, det är jätteilla såklart. Vår kära vän Nordin brukar ju säga, Nordin Gresik, att när den ena tränaren går ut ska den andra gå in. Och liksom du ligger ju förkant på att du vet om du ska ta bort en tränare. Som i Hammarbys fall. Det hade ju inte gjort någonting om Kalle det var med 100-0 mot Häcken, så hade han fått gått ändå. Och det vet ju Hammarby om, och de redan tar ju kontakt med tränare. Så när Kalle går så går den andra in på en gång. Och det är så man tycker att det ska fungera. För det kan inte bli så att du bara drar från höften att nu ska han bort. Och sen bara, hur gör vi nu? Utan det där måste ju jobbas med hela tiden. Även när tränaren är framgångsrik så måste man ha koll på vem vi ska ta in. För det kan också vara så att den tränaren får ett bud som gör att han vill lämna. Och så att det måste hela tiden jobbas med. Vilket gör ju att man ställer ju sig frågan nu i Malmös fall. Att hur fungerar egentligen det borta? Och nu när man har gjort förändringar på ordförande, vd och sådana här saker. Daniel Andersson får nya roller hela tiden. Vem bestämmer och vad är det som händer egentligen? För att nu känns det som att alla... på något sätt blir lite mer som små möss istället för att man kliver fram och är det där elaka Malmö som bara kör då. Nu tog man ju chefscouten från Hammarby för att visa i alla fall lite att man kör liksom. Men jag tycker också att man ska klart med en tränare för länge sedan. Jag tror ju att Jimmy Tillin till exempel, han är så väldigt omtyckt på de brittiska öarna efter det han gjorde med Aberdeen, så att jag tror att det är många lag där som vill ha honom. Och det kan också bli så att han inte liksom får något nu i början, men att det, liksom, du vet själv i september, slutet på september, början på oktober, då ryker de första och då kan han vara vaken där då. Men om man ska vara helt ärlig så det kan ju aldrig bli ett bättre läge att ta Malmö än vad det är just nu. Därför att du kommer få två fönster på det. Och det är helt okej för supporterna med tanke på hur det har sett ut och hur det har varit. Typ så. Så att, och rent fotbollsmässigt så tycker jag ju att Jimmy Thelin är ett toppnamn för Malmö. Men Kim och Tolle är absolut inget dåliga namn. De är ju otroligt bra och kompetenta och är ju alltid i topplag när de tränar. Så att, jag håller med dig Pontus där. Det borde närmas mycket hårdare än vad det gör.
Sen har väl inte Horneland helt skrivits av om jag har fattat det rätt. Och det är väl också en sån som vi var inne på, hade ett jättefint CV och lät som en jättehet kandidat. Så om man kan ro honom i hamn också så tycker jag att man bör göra det snabbast, ja, kvickast möjligt.
Mm. Men det skulle inte kunna bli så att Målin kör på till hösten och att man haffar någon då, som du säger Axén, när folk får sparken?
Jo, men då tycker jag att man ska gå ut redan nu och säga det att vi är jättenöjda med Molins och vi tror på honom och vi kommer köra man hela vägen. För att nu sitter ju spelarna där och tittar mot dörren hela tiden. När kommer den här tränaren in? Och då spelar ingen roll hur mycket pilar han ritar och hur mycket bra träningar han gör. För att ingen bryr sig riktigt om det, utan man väntar på att den här tränaren ska komma in och sen ska man köra. Men att om man går ut tidigt och säger vi kommer köra på han, då blir det något helt annat. Så om man har den tanken så tycker jag att man ska gå ut hårt på det här i så fall. För det vet man ju redan vad man vill eller inte vill så att säga. Men att det där har ju, det var väl IFK Göteborg som halv som haft gjorde bort sig lite när de lät Lundin och den här andra killen få ta över. Men sa inte att de var permanent, vilket gjorde att de fick en uppförsbacke som är enorm att göra någonting på. Så att det är ju hur man kommunicerar ut det. Det är det som är jätteviktigt.
På spelarfronten då, Arnor Sigurdsson på väg bort efter den här misslyckade sessionen. Vad har ni för tankar kring det?
Men det är helt rätt att börja rensa upp i den där spelartruppen. Han har ju inte alls kommit till sig rätt i Malmö. Lite småskadad som vanligt, även han då. Så det är väl bra att man börjar rensa i den där truppen. För att jag tror att de stjäl rätt så mycket energi då. Spelare som har varit riktigt bra, sitter på höga löner, får inte spela. Det blir lite gnälligt. Så det är väl den typen, inte bara Sigurdsson. De har ju andra spelare i den kategorin med som bara tar upp en plats och kostar jättemycket pengar. Så att man försöker, eller att man går skilda vägar med dem, det tycker jag är helt rätt. Och det är väl Berglunds första uppdrag, jag tänker utöver att sätta en tränare, att få bort och rensa upp i truppen och få bort spelare som inte bidrar varken på eller utanför plan.
Ja, utanför plan har jag faktiskt ingen aning om han bidrar eller inte. Det är en jättebra fotbollsspelare, men han har inte alls fått till det i Malmö. Och då hamnar man i ett fack och till slut hamnar man ju inne på gymmet därför att det är ganska bekvämt där. Det är ingen gap och skrik och man styr sin egen dag och sådär typ. Så det blir lite farligt när någon har varit för länge i gymmet, brukar jag tänka som tränare också. Så till slut så bar jag ut han med fan cyklar och skivstänger och allt möjligt som ska få vara där ute. Så de är med i kaoset så att säga. Annars blir det för skönt för dem att ha där inne. Så att han är hamnat snett och han behöver nystart och Malmö behöver nystart. Så att de skulle göra bäst i att bryta med varandra utan tvekan så. Men att det är ju en jättebra fotbollsspelare, så det är ett minus att inte de har fått igång honom. Det tycker jag.
Riktade du om sprinklerna också då så att det fick lite regn på sig? Att det inte skulle vara för bekvämt när de satt där?
Ja, men lite så faktiskt. Ja. Jag skjuter någon boll på dem då och då gjorde jag så där. För att de behöver komma in i det. För du vet ju själv Pontus när du är skadad. Du är ju ofta lite ensam i gymmet. Sen går du ut och tittar lite, sen går du in igen och sådär. Så det här liksom att det är folk överallt och bollar och skjuts och skriks och sådär. När man kommer ifrån det där så det blir en bekväm eftermiddag för tränarna. Och jag var livrädd så fort det var någon som var där längre än 2 veckor. Så då bar jag ut allt bara.
Hur fan, man vill inte vara den och ha Axén efter sig på det viset.
Nej, det låter ju inte super faktiskt. Jag tror inte man kommer närmare fotbollsplanen när man får en sprinklare över sig och tittar på en jävla cykeljävel vid sidan av planen.
Ja, men du håller med mig ändå, Pons, att när du var skadad, att du blir ju lite isolerad själv liksom i något hörn. Och
man pratar ju sällan om det. Alltså, det är så här, det är en jävligt ensam väg att gå. Alltså, så här, det är mycket tankar i huvudet. Du sitter på den här cykeln då. Och så vidare. Du gör dina övningar, du ligger där inne med fysiorna och så vill du inget annat hellre än att gå ut och spela fotboll. Och så svarar kroppen på helt fel sätt och så är det en sån negativ spiral oftast. Eller för många spelare att det går lite sämre än vad man har tänkt när man väl kommer tillbaka sen. Så det är rätt jobbigt och så åker man på någon liten skit till och det går rätt snabbt. Framförallt när du börjar komma upp i åldern. När du är ung är det rätt lugnt för att då har du så mycket energi och testosteron. Men när du blir äldre så blir det blir jobbigt liksom mentalt. Det är mer press när du är äldre. Du vill vara med och bidra men du kan inte. Och så, nej, det är som Axel säger. Man vill ju, men att det här med att man blir bekväm in i gymmet, det tror jag inte många blir. Utan det är snarare liksom att man det är jobbigt för spelarna att vara skadad. Och så, det går inte lika snabbt alltid som man har tänkt det. För vissa gör det, för vissa gör det inte. Och så åker man på något skit igen och så är man där inne gånger tre. Liksom. Nej, det är inte roligt att vara spelare när man väl är skadad. För det kan ofta sätta sig ordentligt i skallen.
Sen har vi en typisk svensk grej, Amanda, att när man är skadad så får man ju gå på försäkringskassan då. Det där vet de ju inte vad det är, utländska spelare. De fattar ju ingenting när man säger sådär. Plus att jag kallar in Pontus på morgonen och jag kallar in Pontus på eftermiddagen för att han ska komma igång. Vi andra åker och spelar bowling för vi ska få upp laget. Och han får mindre betalt än de som är iväg och spelar bowling. Liksom. Det är så konstigt uträknat det där, så...
Men det är rätt intressant det där med försäkringskassan, för, så här, för jag kommer ihåg ett blåvitt fall där, om vi ska gå till blåvitt lite snabbt, när de hade Sulle som man kallades uppe på topp, där han sprang runt på gymmet hela tiden. Det var ju hur lugnt som helst för blåvitt, för då kostade han ju inga pengar, men så fort han gick ut och ställde sig på planen, det är klart, då ska de behöva betala hans lön igen, och med tanke på att han inte kunde spela eller var tillräckligt bra för det, i och med att han har varit skadad så länge, så var det så här, nej, tillbaka in i gymmet för helvete, vi har inte råd att betala din lön när du står här ute och lallar på träningen.
Och vips så står man mitt i natten och äter Marabou i köket.
Så är det. Slut på de tiderna tyvärr.
Ja. Men tillbaka till Malmö. De har ju fler på sin skadelista. Och nu veckan så var Robin Olsson tvungen att kliva av träningen då med en lindad fot. Nu vet vi inte hur illa eller hur länge det drabbar dem. Men om han blir borta en längre tid, hur stort avbräck är det?
Men de har ju många bra målvakter, de är lika.
Veckans tema.
Nej, men det är klart att det har betydelse. Han började det här året väldigt, väldigt bra, så fokuserad ut och sådär. Dahlin är ingen dålig målvakt, men han har ju själv sagt att han är på, liksom, på nedförsbacken, liksom, att han ska sluta snart och så. Han kommer säkert bli målvaktstränare när allt är klart sen. Så det är klart att han behövs, men en vrickad fot, liksom, det är ju inte hela världen i min grej. Det är ju liksom... Det är någon vecka till start och sådär. Det där var bara rutin för mig. Liksom.
Fan, Bengan Andersson hade en avsliten biceps som han tejpade upp varje träning. Och den liksom bara, armen bara hängde på när han kom upp från parkeringen till frukosten på morgonen. Sen så stod han och med några voltar igen in i käften. Så stod han där och räddade bollen sen. Han hade ju ett dåligt hörn, det berodde inte på bicepsen. Men det var något annat det.
Ja, men Malmö möter ju Degerfors borta då nästa lördag, och där är det ju desto värre på den fronten. Det var ingen en vrickning utan en korsbandsskada då på ordinarie mittbacken Pickarainen. Det är väl ändå en illavarslande situation här för Degerfors som krigar i botten.
Ja, ett superavbräck faktiskt. Jag sitter här och håller på med någon slags halvtidstips som vi ska lämna in nästa vecka. Och den skadan är ju fruktansvärt för ett lag som Degerfors, en av deras, kanske deras bästa back. Och att de blir av med honom med tanke på att man kanske inte har den truppbredden som andra lag har. Det är ett oerhört slag mot dem, och nu kommer ju verkligen Patrik Werner och kompani få jobba hårt för att hitta en ersättare. För det tror jag inte att de har i truppen som går in och ersätter Pickarainen på det sättet.
Patrik Werner har ju följt upp, han fyller 50 den här helgen, så första festdagen är idag och sen är det imorgon också, så att det är ingen bra timing, så kan man säga.
Låter det som du ska på partaj eller?
Jag ska göra allt jag kan för att komma på en av dagarna. För jag älskar den där mannen, och det är först, trots att jag är från Örebro, så måste jag ändå säga att jag gillar dem. Så att jag ska försöka svänga förbi ett par timmar i alla fall, om jag hinner där perfekt. Men jag tror inte att han kommer förhandla fredag lördag, det tror jag inte.
Jag har varit på tre dagars bröllop där Patrik Werner också deltog en gång i tiden, och det är en hårdnackad jävel. Han kommer inte vara människa på måndag, tror jag, utan kommer nog ta lite tid åt det, framförallt med dem i hans närhet också.
Ja, herregud, den där är proffs alltså.
Ja, otrolig människa, fantastisk, ja, på alla sätt och vis.
Klassgubbe. Nej, men det där var faktiskt jättedåligt för Degerfors, och kanske en position som man inte vill lägga ner någon kraft på nu. Liksom att nu har vi ändå det här och det är inkört och vad man ska göra, och vänsterfotad mittback och allt det där. Nu får man lägga där kraft där istället för att man kanske hade tänkt jobba på någon annanstans. Jag tycker, jag vet inte vad du säger Pontus, men jag tycker när du börjar titta på deras trupp att den är ju rätt så liksom spännande på något sätt, och att de borde ha fått ut mer än vad de har fått egentligen, tycker jag. Man kan inte riktigt så här säga att det är topp på någon position sådär, men det är tillräckligt bra för att man ska ligga så att man har 4-5 lag bakom sig utan problem, skulle jag vilja säga. Men de har inte riktigt fått det att flyga, och jag vet inte riktigt varför inte gör det.
Nej, det är som du säger. Spelare för spelare är de rätt så intressanta, och återkommer till det här med att det här slaget är enormt mot deras trupp. Så jag vet, de behöver göra någonting i känslan. Jag tycker också precis som du att de kanske borde ha presterat lite bättre än vad man har gjort. Nu har man ju några lag bakom sig, men det kan gå snabbt, det vet vi alla. Det är 20 matcher kvar ungefär, 19 för vissa, så att de behöver göra någonting. De behöver få igång spelet igen också, kan jag tycka, precis som du är inne på, Alec, lite, att de borde kanske kunna prestera lite bättre än vad man faktiskt har gjort så här långt.
Du vet, de hade en hemmaseger förra året på hela året. Mm. Och det har de en i år också mot AIK. Alltså, du kan inte komma ifrån botten om du har så dåliga hemmasiffror. Alltså, du måste börja göra det till en borg, och att börja vinna hemmamatcherna som ska vara det som gör att man slipper vara i botten. Typ. Så det där är någonting de verkligen måste prata ut om. För att det är inte så att du stötsar i bussen när du ska åka till Degerfors med de omklädningsrummena och allt vad det innebär ju. Så att lag får inte komma dit och tycka att det är kul liksom, utan de ska ju komma dit och tycka att för fan, nu ska vi sitta i den här träkojan igen, och det är trångt och jävligt och sådär typ, och nu blir det jobbigt och de är helt galna och bara kör i Degerfors typ så. Men så har det inte varit alls, utan lag kommer dit och småskrattar lite och tycker det är härligt liksom. Så att de måste hitta tillbaks till hemmaformen, annars är de ju riktigt illa ute.
Men de kommer ju från 6 matcher utan vinst där också, så det är inte så att det är fullt självförtroende i truppen innan Pickarainens skada. Så nej, jag är lite orolig för Degerfors och deras sensommar, höst här, och hur det ska gå.
Mm. Först ut nästa helgdag på fredag, då ställs Sirius mot Mjällby. Årets stora guldkandidat mot förra årets mästare. Hur spända är ni på den matchen?
Det är otroligt alltså. Men jag hörde någon i Mjällby som sa att vinner vi resten nu, då får vi 75 poäng. Mm. fatta hur sjukt det är att de tog 75 poäng förra året, och att det krävs då, vad är det, 19 vinster nu eller någonting. Alltså det är ju helt galet alltså. En verklig toppmatch där då. Och det ska bli kul att se om Sirius har lyckats behålla sin form, och om Mjällby kan snäppa upp lite. Jakob Bergström var med i bollklubben nu, vi körde in för Japan-matchen där, och sa att vi håller på att förbereda oss för ett liv utan Stroud. Vi måste klara det, för att förmodligen så kommer han lämna. Och då kan man väl tycka på ett sätt att inför en sån här match att man ändå räknar bort honom och börjar träna in liksom någon annan, och på det sättet man ska spela och så då. Men det är ju en av de tuffaste bortamatcherna utan tvekan just nu för alla lag. Så att, och på konstgräset så att det kommer bli en jätteintressant match. Där det är svårt att inte säga att Sirius är klara favoriter just nu, trots att Mjällby har den kvaliteten de har.
Håller du med, Wernbloom?
Ja, det gör jag väl. Så sett, Stroud kommer de inte kunna ersätta. Liksom. De andra spelare behöver steppa upp, och det har väl varit lite Mjällbys problem, kan jag tycka. Och de har sett bra ut under många matcher, men jag tycker att många av spelarna har inte tagit ett steg tillbaka, men liksom kanske inte fyllt ut de här skorna från Herman Johansson och så vidare, som man kanske hade hoppats på. Och det är fullt naturligt när man går och vinner på det sättet som de gjorde förra året, att man inte kommer in och ser likadana ut till nästa år. Så det är liksom, det är jag inte orolig för, att de kommer gå och vinna Allsvenskan, men att de ska kunna slå Sirius här, nej, det tror jag inte heller. Jag är inne på Alex spår här, att de är klara favoriter faktiskt, Sirius, med tanke på det medvinden de har i sina seger.
Mm. Och skulle de vinna då, Amanda, då är det 14 poäng ner till Hammarby. Då kan man säga att det börjar bli lite stress på Söder ändå.
Mm. Halmstad-Västerås, har ni någonting ni vill säga om det mötet?
Ja, Halmstad måste vinna. Det är ju så. Båda har ju väldigt bra målvakter. Nej, jag skojar bara. Det är ju en match som Halmstad verkligen måste vinna om de inte ska åka ur. Så skulle jag säga. Och Västerås hade mycket skador och sjukdomar på slutet, men lyckades ändå få liksom så bra ut mot AIK hemma. Det är ju många som gjorde det, men att de skulle ha vunnit den matchen egentligen och sådär. Så att det är inget dåligt lag. Och skulle Västerås vinna en sån där match, då får de en härlig start inför sin höst och sådär. Och det skulle ge en riktig boost för dem. Så att det här är en otrolig match, Amanda. Alltså, den är mycket, mycket större och viktigare än vad folk tror. Alltså, för att här, den som förlorar den här matchen, det kommer bli jobbigt för dem.
Ja, det kommer väl bli en tight match, kan jag tänka mig, med tanke på vad Västerås kommer ifrån när de förlorade med 5-4 hemma mot Blåvitt inför uppehållet så kommer de ju göra allting för att börja tajta till bakåt, för de har läckt som såll här på slutet. Det har inte alls sett bra ut i den delen av planen, och förut när de var uppe, senaste begasen när de var uppe, då pratade vi om deras fina underliggande siffror och så vidare. Då tog de inga poäng. Nu har de tagit poäng, men har fruktansvärda underliggande siffror. Klart, det måste ju vända, för det kommer inte vara hållbart i längden att spela på det sättet man gör och liksom tura in poängen framöver, utan de behöver nog tajta till bakåt, hitta, inte någon identitet, men hitta ett försvarsspel över hela planen som är betydligt bättre än det man har visat upp under våren här för att bli, ja, för att klara sig kvar.
Mm. Ja, för mig är det ju att vi har dåligt försvarsspel generellt egentligen inom alla lag nu, för att man lägger så mycket kraft på sitt sätt att spela, och man blir ju långa och breda för att man ska vara i korridorer och man ska vara på bredd och man ska kunna hålla bollen och sånt, vilket gör att när man tappar bollen så är man väldigt sårbar. Och det var ju ett parodi på försvarsspel Västerås i Göteborg. Det var ju nästan som att det var en handbollsmatch, så att det var mål i varje anfall liksom, förr i tiden. När man fick springa och studsa bollen på ett annat sätt i handboll, om man säger så. Men att det är ju liksom, det är på något sätt som att man vill inte smutsa ner sig som tränare, att försvarsspel ska vi inte hålla på att prata om, vi ska bara prata om anfallsspel hela tiden. Det har ju gjort att det ser ut som det gör också i landslaget. Vi har ju inga naturliga mittbackar som man känner, de här är svinbra, de här bygger vi på och sådär. Och jag ser heller inte i Ursäkt till exempel att det är någon som kliver fram där. Jag ser heller inte i allsvenska lagarna att man har de här, ja men du vet, de här som älskar att försvara. De här man ser att slänger sig med huvudet för och ska täcka bollar och grejer. Utan så kör det sura och står och väntar på att de ska göra någon kontrapress hit och dit och så. Vi måste rycka upp oss där. Alltså, vi måste börja träna försvarsspelare på ett bättre sätt. Alltså.
Men det tycker jag ändå, Stuart Baxter, det tycker man märker på Halmstad. Att de har i alla fall börjat i den änden och har han gjort läxan, vilket jag är övertygad att de har gjort, så kommer de ju upp på samma sätt som Blåvitt. De kommer backa hem mot Västerås, låta dem ställa sin backlinje på mittplan, så kommer de dunka den ner i kanalerna och på djupet. Och så får vi se då om Västerås har lärt sig den läxan. För har de inte gjort det, ja, då kan det bli en riktig jobbig avslutning för Västerås. Har man lärt sig av det, ja, då tror jag att man faktiskt kan klara sig kvar till slut.
Apropå Stuart Baxter, tyckte jag det var väldigt roligt att han var lite sur på fotbollförbundet att de inte har hört av sig och scoutat Japan via honom. Det var lite roligt.
Jag håller helt med om det. Det är ju ett tjänstefel egentligen, med tanke på att han har varit där så mycket som han har varit. Och det är väl liksom med allt sånt här, att varför kan man inte bara höra av sig och säga, kan du berätta lite, kan du ge oss lite tips? Du behöver inte göra ett skit av det han säger, men du får ju liksom ändå lite mer information och sånt. Men det är på något sätt som att, nej, vi är mycket bättre, vi klarar oss själva och så här typ. Det blir ju någon jävla konstig grej där faktiskt.
Men så det finns väl en stolthet i det där som är lite störande, kan jag tycka. Alltså, det kostar ju ingenting att höra sig av sig honom. Man behöver inte ta till sig den informationen. Det viktigaste är ju bara att man tillskansar sig. Så kan man filtrera det han säger och så kanske man kan snappa upp någonting. Ett lag som Japan också, som jag tror att även de på högsta nivå vet väldigt lite om. Det är kulturella skillnader också, hur man spelar fotboll, hur man tränar fotboll, hur man tänker kring fotboll. Så det hade väl bara varit att slå honom i signal, prata med honom i 5 minuter. Och så är det inte mer med det. Jag tycker att det liksom går, ja, men i varenda fotbollsklubb, att man alltid ska tillskansa sig den informationen man kan få, framförallt när den är gratis.
Absolut. Till en match då som Axén var snudd på övertaggad kring när vi snackade sist, Blåvitt AIK. Är du lika taggad idag, Axén?
Ja, men jag vet ju utgången. Det sa jag redan när vi pratade sist, att det ser inte bra ut för AIK. Alltså. Alla tyckte att jag slog på stora trumman när jag säger att de åker ut och de inte köper en enda spelare. Det står jag fast vid. De behöver få in 3-4 start utan tvekan för att det här ska bli bra. Träningsmatchen mot Kalmar var ju inte så bra, så kan man säga. Ett Blåvitt som efter 5-4 vinsten där, hemma mot AIK som är ju deras absolut största rival, även om de pratar om Malmö ibland, men så är det ju ändå så. Och 2009 debaclet för dem när de förlorar guldet på hemmaplan mot just AIK och sådär, är ju att de gör ju alltid bra matcher mot AIK typ så. Och det är väldigt sällan AIK vinner borta mot Blåvitt, och så får starta den matchen så här nu, vilket gör att om Blåvitt vinner den matchen så får ju de en perfekt start på hösten, och att det börjar skaka i AIK och där paniken kommer komma, och sen så får vi se om de står emot, vilken typ av spelare de köper, men att då kommer det börja skaka. Och ja, det är som sagt, det är en otrolig första match, alltså den är helt magisk alltså.
Det är klappat och klart, Pontus, hör du? Ja,
det är ja, taget kan jag säga. Nej, men det är väldigt tydligt att Blåvitt nu har frångått det här kring att vara ett possession-lag, att bygga bakifrån. Nu är man tillbaka till det man var förra året. Det är rakt, det är backa hem som gäller. Det var även det träningsmatchen mot Vålerenga som jag satt och kollade på, att man till och med då mot ett norskt lag på hemmaplan i en träningsmatch är väldigt måna om att inte släppa till någonting, spela på kontring. Det kommer göra att vi troligtvis kommer att lyfta i tabellen. Så pass bra lag har Blåvitt. Men på sikt så tror jag att det inte är särskilt bra, för på det sättet kan du ju inte återgå till att faktiskt vinna en allsvenska. Sen är ju spelarmaterialet inte där att de kan göra det ändå. Jag tycker bara att det är lite tråkigt att man tvingas att överge den liksom, inte illusion, men det som man sålde in inför året, att man skulle bli mer speldrivande och så. För jag tror att i längden så är det enda sättet du kan vinna allsvenskan på. Sen förstår jag, med tanke på tabellplacering och så vidare, att man måste gå över till att sätta försvarsspelet först, backa hem, kontra, spela på motståndarnas misstag. Men som jag säger, över tid så är inte det den fotboll jag vill se i Blåvitt. Men jag kan förstå att man går och spelar på det sättet, för nu behöver man ju ta varenda poäng man kan få. Och det kommer innebära att man behöver nog slå AIK redan i första matchen för att få lite mer vind.
Du har ju inte gillat den possession-fotbollen i Göteborg har försökt spela ändå nu, måste jag väl säga.
Nej, absolut inte. Alltså, så här, det finns ju många, tror jag, att jag vill att Blåvitt ska spela som Spanien. Det är inte det jag pratar om, men jag tycker att man behöver ha ett övertag där man pulserar matcherna, där man är drivande, framförallt på hemmaplan. På bortaplan har jag inga problem att man åker upp till Stockholm och så vidare och är superödmjuk och ställer sig lågt och kontrar. Det ska man alltid göra när man spelar den typen av matcher. Men på hemmaplan tycker jag att man ska vara det drivande laget för att liksom nå framgång över tid. Och det tycker jag inte man har varit. Man har försökt, men då har det mest varit sidledspass och spelare som har sett rätt så vilsna ut, om vi ska vara helt ärliga, i den typen av fotboll.
Men IFK Göteborg för mig, jag är ju så gammal. Du har ju sett de här fina pokalerna som står på Kamratgården, UEFA Cup och sånt. De har aldrig haft en förstå mig rätt nu, snickare på centralt fält. Det finns ju inte en enda gång som det har varit så. Och då ropar alla i kör, jo, Stefan Rien. Han hämtade ju bollen från mittbacken och slog hundekatten glassenpassningarna typ. Alltså förstå mig rätt. Det var ju inte så att han snickrade som han gjorde i Djurgården när han spelade där. För mig är ett IFK Göteborg-lag ett som spelar fysiskt med högt tempo, som fyller på som fan och som kör det jobbigt att möta. Det är också en viss form av spel och kvalitet som jag tycker att det, jag tror att man kan få otrolig utveckling på det, så som alla spelar idag och sådär. Att man behöver inte tycka att det är ett steg tillbaka, och sen den kan man utveckla, vilket jag tycker att IFK Göteborg gjorde förra året med när man tog in Heinz på mitten och man kunde variera den långa bakom till den mellanstationen på hand emellan och sådana där saker. Jag vill ju tillbaka till det gamla IFK Göteborg, det som var liksom det fysiska och det som jag tyckte det var lite förra hösten när bollen åkte ut snabbt, inkast igen när bollen åkte ut, igång med insparken på en gång till lagarna inte han ställa upp sig. Ja, det är det IFK Göteborg jag vill se. Och sen har man spelare för att göra lite mer korta passningar, det är klart att man har, men ju längre passningsinitiativ du har, desto svårare blir det att göra mål, med tanke på att alla hinner hem, backa hem och sånt. Som det ser ut idag så är det dåligt försvarsspel, och då är det ju så att titta på målet mot Västerås. Det är alltså en avspark för Västerås, en långboll som kommer ut till vänsterbacken Torf, som sätter en brytpass på volley, friläge och mål. Alltså, för mig är det, jag älskar den fotbollen.
Och jag håller med, men jag tycker inte att spelartruppen är liksom, den är inte rustad för den typen av fotboll nästan. Det är klart det kommer bli bättre, men man har ju faktiskt köpt in spelare, tagit in spelare för att bedriva en possession-fotboll. Och då tycker jag att det blir problematiskt när de spelarna sen ska ställa om till att spela en annan typ av fotboll. Tänk på Ottosson på mitten, du pratar om Heinz. Det är ju inga spelare som spelar en fartfylld anfallsfotboll som bara är på ett, två tillslag. Utan då får du ju få in de här, Jakob Johansson och de här igen, den typen av spelare om du ska ha det. Och den fysiken tycker jag inte finns, framförallt inte på mittfältet. Tordarsson är ju en sån spelare som skulle kunna vara det. Han har varit mycket skadad, och när han väl har spelat, han var totalt under isen kontra det han var förra året. Så att jag tycker inte att vi har de spelarna nästan för att spela den fotbollen. Sen kommer man återgå till det, för det är mycket enklare och man kommer ta lite enklare poäng på det sättet. Men jag tycker att haveriet i årets Blåvitt beror ju på att man har tagit in spelare som är tänkta att spela på Sergio, så har inte det funkat, och så har du fortfarande kvar de spelarna, och du förstår vad jag menar.
Ja. Men om man säger så här då, du säger att om vi spelar possession fotboll, vad betyder det i procent? Alltså, nu är jag inte ute efter att smälla till det på fingrar. Jag bara menar, måste det vara liksom 60-40 för att man ska kallas possession-lag? Eller ska
Nej, det vara... men det tycker jag inte. Jag tycker det finns en negativ possession i det de har spelat. De har hållit i bollen och passat den i sidled jättelångsamt till spelare som inte ens vill ha bollen, mer eller mindre. Man har gått ut, Ottosson flöt ju ut till vänster första 6-7 matcherna. och slog knappt en passning framåt, såg nervös ut, fick inte samspelet med Kruse och fungerade överhuvudtaget. Kruse såg mycket sämre ut när inte han fick operera själv. Så jag tycker att det har inte funkat, och det tycker jag man behöver hitta en lösning på. Och det tycker jag inte att Billborn och Jocke Björklund har gjort. Och nu med tanke på då tabellplaceringen så blir det ju mer att ja, nu är kniven mot strupen här. Nu måste man börja vinna matcher. Då är det enkelt och kanske också rätt att återgå till det här lite enklare. Som jag tycker inte att truppen är utformad för den typen av fotboll egentligen. Vi kommer ta våra poäng. Jag är inte orolig för att Blåvitt kommer åka ur. Men jag är mer orolig på sikt att man bygger truppen på ett sätt. Och så kastar man det över bord för att börja gå lite dåligt. Och så ska de spela en annan typ av fotboll som jag inte tycker att de behärskar. För går vi upp och ska spela mot lag som Mjällby och de här som är tunga och ska spela det, då kommer vi ju förlora. För att de är mycket bättre på den tunga fotbollen än vad vi faktiskt är.
Vad gäller Europaspelet då, så blev det ju nu hemmastart i Conference League-kvalet för Blåvitt. Vad tänker du om det, Värmblom? Du vill ju väldigt gärna ha borta start.
Ja, sen är det inte så att jag står och dör med det, och det tror inte laget gör heller. Men kul med lite Europa, få göra någonting annat. Det är alltid roligt att kvala, även om man möter de här typen av lag. Det var inte Waleses gäng där, eller Tallinn, jag vet inte vilka det blev till slut i den matchen. Men det är alltid roligt för dem att komma ut. Det kommer vara roligt för supportrarna att få åka till lite obskyra ställen och så vidare. Så det kommer vara en boost för dem, det tror jag. Sen kommer det ju ta styck, för truppen är inte superbred. Nu har man fått tillbaka Pascal Lundqvist. Förhoppningsvis håller han sig på benen. Det är en kvalitetsspelare som vi kommer behöva framöver och sådär. Så att det kommer bara vara en boost för dem, tror jag. Och så har det sett lite bättre. Man får ändå lite själv från de sista matcherna här innan Allsvenskan tog slut. Och så en träningsmatch på det som faktiskt såg helt okej ut i stunder. Så att jag tror ändå att det är lite mer självförtroende i Blåvitt idag än vad det var i omgång 4-5.
Mocholi, hur långt bort är han? Alltså, han är helt långt bort honom.
Ja, och nu är han ju ute och joggar på planen och sådär. Men det är klart, har du varit borta i, vad är det, 2 år? Jag sa ju redan där från början där när han skulle vara tillbaka. Och man märkte att det blev något slags bakslag. Nu kommunicerar man ju inte sånt, för det får man ju inte på grund av GDPR och allt vad det är, va? Så att skulle han komma tillbaka så är det en jättebonus. Sen har han ju varit borta från fotbollen i 2 år, så det är frågan om hur mycket han skulle kunna komma in och bidra med faktiskt. Sen är det klart att bara ha en sån spelare på bänken hade ju varit en boost med tanke på vad vi har sittandes där idag.
Vi tar de sista matcherna inför omstarten också. Vill ni säga någonting om Kalmar Örgryte då under söndagen nästa vecka?
Hur fan vilken omgång det här är alltså. Det är ju som att man skulle sätta ihop den egentligen för att man ville ha en ny start. Så är det ju precis de här matcherna man vill ha ju alltså. Kalmar som slår AIK såg stabila ut och sådär. Är ju också sådär att vill man slippa vara där nere, då måste man bara vinna mot Örgryte, punkt slut liksom. Och Örgryte har ju tittat lite på nya spelare som ser helt okej ut tycker jag. Så att de kommer naturligtvis bli bättre än vad de har varit. Men än så länge får man väl inte använda dem. Och jag tror liksom att Kalmar måste utnyttja att man är hemmaplan nu och att man vinner den här matchen och att man liksom på något sätt trycker ner ÖIS igen så att de inte får någon luft. Så tänker jag. Så att en extremt viktig match för Kalmar och naturligtvis för Örgryte.
Sen tycker jag att Kalmar gjorde väl klart med Kalle Gustafsson, här förlängde kontraktet med honom, och det är ju en sån spelare som är en game changer för dem och tycker att han är deras överlägset bästa spelare. Då räknar jag även med Sago Junior där. Jag tycker att han är navet för dem. När han står på planen är de ett betydligt bättre lag och ett lag som faktiskt kan hävda sig i Allsvenskan. Utan honom hade det varit katastrof. Så bra gjort att de har förlängt hans kontrakt också, för det var livsviktigt för dem.
Sen har vi Häcken och Djurgården. Häcken utan Silas Andersen och Lajoni idag. Hur kommer det märkas?
4-1 direkt stryk mot Hammarby, en match som de vann. Nej, men det är på Smögen. Det var väl nära Fribergs, tror jag. Han har ju köpt stuga där borta, så de var ju säkert och förberedde sig där. Då blev det 4-1 också i baken. Men att, det är ju också en otrolig match där båda lagarna liksom vill starta hösten bra. Häcken vill visa att de klarar sig utan honom och att fortsätta spela. De är obesegrade och allt det där. Medan Djurgården har ju en höjd som är enorm, har ju en bred trupp där det liksom har blivit till och med att man håller på att frågasätter 2 bra spelare, att kan de spela ihop eller tar de varandras ytor och sådana saker. Alltså det är jättekonstigt resonemang i min värld då. Men att det är också en sån här, vinner Djurgården den matchen, då liksom, de har ju hängmatcher då med tanke på att det inte blir någonting med Mjällby. Skulle de kunna gå om Hammarby till och med när de har spelat klart sina hängmatcher? Och det är ju också en boost för dem såklart. Att, skulle någon säga till dem att ni ligger före Hammarby efter visst antal matcher, så hade de varit tokladdade på det såklart. Så att, En otrolig första match igen, alltså, skulle jag säga. Och konstgräs, och båda lagarna liksom gillar ju det. Så att det kommer bli, för mig, spontant, väldigt målrik match, skulle jag säga.
Ja, det är väl känslan. Det blir kul att se hur Häcken formeras här i livet efter Silas Andersen. Dumbia har ju varit helt fantastisk i skuggan av Silas. Nu kommer han behöva göra det där mittfältet till sitt. Det tror jag faktiskt att han har i sig också. Det ska bli kul, den här, vad heter han, nya förvärvet där. Hästnäs, se vad det är för någonting. Ja. Om han kan gå in och ersätta rakt av. Men då kommer det bli sämre utan Silas. Men det betyder ju inte att andra spelare inte faktiskt kan höja sig. Och då ser jag väl Dumbia som en av dem som faktiskt kan bli ännu bättre i hans frånvaro.
Absolut. Och Lajoni ska vi inte ta bort heller, som gjorde en väldigt, väldigt fin vår, som också är borta nu. Så att det är två väldigt bra spelare som försvinner nu. Men de har ju ett sätt att hitta nya spelare hela tiden. Och liksom, Dumbia, det var ju ingenting som du kände så här innan säsongen, att herregud, det här kommer bli kanon. Utan man vet ju aldrig riktigt, man har inte riktigt koll. Och sen dyker upp en ny som är svinbra, och så säljer de för 100 miljoner igen. För de är ju extremt duktiga på att sälja dyrt i Häcken ju. Så att vi till och med inte ens, vi pratar inte om deras sommarfönster förra året, som är dryga 240 miljoner in liksom. Det är ingenting vi pratar om. Man bara rycker på axlarna, det är Häcken liksom. Så här funkar liksom. Och så kommer det nya spelare, så har vi glömt bort de som var här alldeles nyss och sådär. Så de är ju extremt duktiga på det där. Men jag måste ändå säga att någon gång måste det väl ta slut, kan man känna. Liksom att man kan inte träffa rätt hela tiden. Men de är ju otroligt skickliga. Och jag brukar alltid säga att om alla lag har sitt absoluta max, alltså alla har sin fullträff, då är Häcken bäst.
Det får man faktiskt säga. Jag tänker på en sån spelare som Svanbäck bara. Liksom att ingen annan var där och högg på honom, med tanke på hur duktig han har varit för Häcken sedan han kom in. Och gå och handla honom från Helsingborg. Det borde ju liksom vara, han borde ju spela antingen i Malmö eller någon av de andra storklubbarna, kan jag ju tycka. Istället landar han i Häcken och är en av deras bästa spelare.
Jag och Julius Lindberg som de tog gratis från, ja, från Gais till exempel. Som är
jättenyttig.
Otrolig spelare, och som kan gå in och spela på centralt fält som Silas Andersen. För det är ju egentligen där hans dröm att få spela där ju. Men han har ju varit högerback och han har ju varit allt möjligt, bara för att han är så pass skicklig att han löser ju det. Sådär. Men han skulle också kunna vara en central fältare på sikt, som skulle göra jättebra för dem och sådär. Så att de behöver få igång sina yttrar lite. Det är väl det som är det stora liksom frågetecknet just nu. Men som sagt, obesegrade hittills, och det finns mycket som är positivt i Häcken.
Sist ut då, så har vi Guy som ska åka upp till Grimsta och möta BP. Går du igång på den lika hårt, Axén?
Ja, men jag är ju så att jag går igång på allting. Men när du sa BP Gais, då fick jag den här. Jag har ju sparkat två busschaufförer i min tid som tränare. Och den första var faktiskt just mot Brommapojkarna borta. För ett, han hade inte kollat, vi skulle åka under en bro och vi var för höga. Så vi fick backa ut därifrån, så vi kom ju sent till matchen. Och sen så släppte vi in i 97 på övertid, 1-0 förlust.
Ja, det var också hans fel.
Nej, men när spelarna kom till bussen så skrek han på dem att vad fan, lyssna på tränarna, ni är odugliga typ och sådär. Så att det skulle bli full slagsmål där borta. Så då fick jag ringa till bussbolaget och säga att det är slut nu, han kan inte störa oss något mer.
Det är ändå hyfsat förnedrande att få sparken av en person som skaffar körkort när han var 55.
Jo, ja, som sagt, det var min första busschaufför som rök. Jag har tagit en till. Men att, nej, då,
han stöttar ju ändå dig. Han sa ju lyssna på tränaren. Han hade din rygg.
Även om jag gillar han, så jag kan inte ha 20 som vill slå till han i bussen.
Nej, där behöver man förstå sin roll lite, tror jag. Att ratta bussen och få den, veta ungefär hur hög den är. Det är liksom det man behöver ha koll på. Inte vad tränaren tycker och tänker och hur spelarna spelar.
Du kan ju tänka dig när han ska backa ut från en tunnel med massa bilar bakom, för vi ska åka över en annan viadukt. Alltså. Nej, mardröm. Vi hade svårt mot BP hela tiden. Det har Gais fortsatt att ha. Ni kanske kommer ihåg premiären när de kom i Allsvenskan hemma, 0-4. Ja. Så att det är ett lag som är lite halvklurigt för Gais på något sätt. Och BP har ju en höjd som är riktigt, riktigt bra, men de är lite för ojämna just nu. Så det där är ju också en match nu som är lite för hösten. Hur ska den gå och vad ska man ta tag i? Och så där. Nu såg jag att Björn Westerum eventuellt skulle in i Brommapojkarna också. Mm. Vad det betyder får vi se då. Men att Gais då letar spelare, det vet vi också. De har gjort otroligt med tanke på allt jävla minus de fick i början med skador och bortom där mål och såna saker. Så har ju de kommit så fruktansvärt långt att de är ändå så stabila att de ligger femma. Alltså egentligen spelar ju inte placeringen någon roll, men de är ändå femma. Och de behöver ju lite energi i lite yttrar och någon innefältare och sådär. Så att det är en klurig match alltså, absolut. Och jag kan tänka mig att det blir målsnålt i den här matchen och tight som bara 17 alltså.
Guys, vi fortsätter att plocka in här från lägre divisioner. Nu har man tagit in då ettan Norras skyttekund, Granit Hana. Vad tror du att det kan bli en lika stor lyckoträff den här gången, Värmblom?
Ja, jag bettar inte mot Geis, det har jag gjort förut och det får man äta upp. Jag satt och gnuggade händerna den här 0-4-förlusten när de kom upp och tänkte, för fan vad gött, de åker ur igen. Och så har de ju motbevisat en gång på gång, sålt spelare, blivit av med spelare för skador och sådär. Och så kommer de ut och är nästan starkare. Så nej, jag bettar inte mot Geis, de vet betydligt mer än vad jag vet när det kommer till att rekrytera spelare. Så det är lite förvånat om han stoppar in 10 baljer här höst.
Mm. Nu vill jag att du ska svara ärligt nu.
Mm.
Är Geis ett bättre och mer välmående förening och ett bättre lag än IFK Göteborg nu skulle du säga?
Ja, definitivt. Alltså, det vore väl jättedumt att säga någonting annat med tanke på vad Blåvitt dels ligger i tabellen och med tanke på hur långt man har kommit i sin sätt att spela. Jag tycker Geis är en jätteväloljad maskin. Jag tycker om Fagerhjord på mitten, tycker jag är helt otrolig, för alldeles för lite cred för det han har gjort. Under året till exempel, och Fidde fortsätter. Jag ska inte säga trolla, men det är nästan på den nivån. Alltså det han gör med de förutsättningarna är helt otroligt. Och att det är en välmålad förening, det tror jag alla skriver under på.
Skönt att höra tycker jag. För att jag har ju nämligen sett Värmland satt och skriker på Geisby att de är super och det kan dra åt helvete. Så, jag tycker det var jätteskönt.
Du förstår ju vad det smärtar för honom att sitta och säga det här.
Ja, det är otroligt. Man får vara lite ödmjuk nu. Det är otroligt vad jag njuter av det här, måste jag säga.
Det här är ju, han är mer och mer i Spanien också. Han kan inte gå på Göteborgs gator längre. Du ska få återgå till solen där i Spanien. Och Axén, du är ute på landet, eller?
Jag ska åka dit faktiskt. Jag åkte förbi och vattna där igår. Det är otroligt fint där ute. Alltså. Sveriges Miami, du vet ju hur det är. Så att... Jag såg något mål här för 2 veckor sedan som susade förbi. Annars har vi blå himmel jämt här.
Det råder väl vattningsförbud, så gör inte en Alex Schulman här nu och kanslar dig. Jag vill ha med dig här mer framöver. Jag tycker om att stångas med dig i det här formatet.
Vi har inte vattningsförbud längre, men vi hade ett år här i Örebro när man... Du vet, vi kommer från Blåbergen, kommer vattnet ner mot Hjälmaren. Och då är det någon sommarjobbare som skulle lyfta upp så att det här vattnet kom från Hjälmaren, eller liksom från Blåbergen då. Men då lyfte han på den Hjälmaren istället så allt bara försvann. Det var liksom kaos här.
Det känns också, du har en aura av att inte ha koll på vattningsförbud och sådär. Eller ens bry dig om det.
Nej, han skiter väl i det bara.
Ja, ingen har ju brytt sig mindre om ett vattningsförbud än Axén.
Jag köper Ramlösa eller något sånt här och vattnar mig i så fall.
Coca-Cola Zero.
Ja, det är ju ändå, kan man inte dricka så det kan man lika vattna med.
Underbart hörni. Men vi stänger igen butiken för den här gången och så öppnar vi upp igen. Morgonklubben är tillbaka nästa vecka. Vi hörs då.
Ja, vad kul. Kul att ses.
Ha det bra. Ha det
fint. Hej, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.